Det här är ett avsnitt från den första säsongen av Flygkatastrofer. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Testa Podmy Premium kostnadsfritt i 14 dagar. Skapa ett konto på podmy.com och ladda sedan ner Podmy-appen i App Store eller Google Play.
1986 kapas ett plan på väg från Karachi i Pakistan till Frankfurt i Tyskland. Ombord finns 379 personer.
Vad förskräckligt att sitta och veta att en hel värld visste varför vi satt där, men inte vi själva.
En av dem är svenska Annette.
Och sen skriker hon bara, now! Då är det krig i planet, kan jag säga.
Nu berättar hon för första gången offentligt om kapningen som följdes av en hel värld och som fick en blodig upplösning.
Jag tror det är få som har varit så nära en dödlig upplevelse som jag visste att jag skulle dö.
Tonight investigators are combing through wreckage at the scene of a deadly plane crash in Pakistan.
På ljudupptagningar hörs hur kaptenen kastar sig in i cockpiten och ropar.
Looking at the wreckage of the Boeing jet, it's hard to believe anyone survived.
Ännu finns inget svar på frågan varför planet störtade kort efter.
No black boxes yet, but already indications may point to a mechanical failure.
Klockan är runt 3 på morgonen den 5 september 1986. Pakistans största stad, Karachi, sover fortfarande. Men på ett hotell i stan har den då 33-åriga Annette precis vaknat. Just den här morgonen är det viktigt att inte försova sig. Annette ska resa tillbaka till Europa efter några dagars jobb i stan.
1986 jobbade jag som inköpare på Hennes & Mauritz. Vi var i Karachi en gång om året för att köpa t-shirt till nästkommande säsong. Och den resan var ganska viktig att den lades i september då för att få in t-shirt till vårsäsongen.
Den här gången ska det bli extra skönt att komma hem. Det här är nämligen en resa som tvåbarnsmamman Annette från början blivit avrådd från att göra.
Det var ju väldigt oroligt. Det var mycket kapningar på den tiden. Och jag kan säga att företaget var väldigt skeptiska till att vi ville åka. Vi gick igenom, vi skulle helst inte åka amerikanska och engelska bolag, för de var ju mest utsatta. Men sen när den tiden vi ville åka, då var det bara Pan Am som fungerade. Företaget sa, ja, ni väljer, men vi sa vi måste åka. Och vi var, ja, vet du det händer inte mig.
Att hennes arbetsgivare är nervös är ingen tillfällighet. Under den här tiden är flygkapningar vanliga. Inte mindre än 78 stycken har genomförts mellan 1970 och 1986. Vissa med dödlig utgång. Och just Pan Am, USAs största flygbolag vid den här tiden, och andra amerikanska bolag är extra utsatta. Och det är just med Pan Am som Annette och hennes kollega ska flyga med den här morgonen. Det är fortfarande tidigt på morgonen när hennes taxi stannar vid ingången till Karachis internationella flygplats. Och väl i terminalen möts Annette av ett organiserat kaos.
Man var trött. Flighten skulle gå 6.00, så vi var väl där ute klockan 4. Och sen är det ju, var det ju då deras kontroller på den tiden. Det var ju bara att man kände att de var lyckliga, så de fick sätta en stämpel någonstans överallt. Så var kontrollerna var ju undermåliga.
Pan Am Flight 73 har tidigare under natten flugit från Indien. Så de flesta av de 360 passagerarna är redan ombord planet. Planet är en Boeing 747-121, eller en jumbojet som den kallas i folkmun. 109 passagerare, däribland Annette och hennes kollega, står nu på asfalten i den ljumna och fuktiga morgonluften.
Planet stod ju långt ut på plattan. Och det var ju en trappa upp och vi går ombord, jag och min kollega, och så ska vi sätta oss på våra platser. Då sitter det folk på platserna, för de har ju spritt ut sig. De kommer ju från Bombay, och det var ju en tidig morgon ännu tidigare för dem. Så att där satt ju folk och sov, och vi försökte väcka då de som satt på våra platser. Men det hann vi inte med innan kaparna stormade planet.
Anette och hennes medpassagerare är inte ensamma ute på asfalten den här morgonen. En bit bort står en jeep med sirener på taket och märkt med dekaler från de pakistanska säkerhetsstyrkorna. På bilgolvet ligger tomma chipsförpackningar och halvätna mackor. Men de fyra männen som sitter i bilen är inte här för att bevaka säkerheten. De är kapare och deras mål den här morgonen är Pan Am Flight 73. Med blinkande helljus och påslagna sirener kör kaparna snart i hög fart mot planet. Efter en kort sträcka är de framme vid trapporna som fortfarande står utrullade. De fyra kaparna skjuter vilt omkring sig när de tar sig upp mot planets öppna dörrar. I tumultet utanför skjuts två personer ihjäl. Efter bara några sekunder har kaparna nått insidan av planet.
Det som händer då är att de kommer inspringande och ja, det blir ju kaos. Ingen förstår ju någonting först. Och så hör vi ett skott. Och då, det har vi, fick vi veta efteråt att då sköt de ju en passagerare på trappan.
I den främre delen av planet jobbar Pershing Nerja. Hon är 23 år, indiska, och har bara jobbat för Pan Am i drygt ett halvår. Från hennes plats vid den främre ingången förstår hon kanske först av alla vad som håller på att hända. Hon lyfter serviceluren som går till piloterna i cockpit och repeterar ett kodord som hon lärt sig under sin utbildning. Hon hinner precis lägga på luren innan de fyra kaparna tagit kontroll över planet.
Sen stängde de dörrarna och sen tog vi dem befälet. Och det var ju k-pistarna i ryggen och de föste oss ihop i mitten av planet, liksom, så trångt som möjligt. Vi fick sätta oss på golvet. Och sen så satt ju vi så trångt, så det var bara man automatiskt lutade sig mot varandra, så man hade inte mycket space.
En kort stund efter att kaparna föste ihop passagerare och besättning i mitten av kabinen inser de att piloten ombord Flight 73 lämnat planet via 747-ans utrymningslucka som är belägen i cockpit. Kaparna, som har varit fast beslutna om att lyfta med planet, blir ursinniga.
Det var en indisk besättning och de hade verkligen tränat det här på hur, alltså vad som de skulle göra när om det blev kapat. Pursen var på övervåningen och rusade in till kapten och de andra i cockpit. Så att de hivas ju ner, de flydde. Vilket ju alla tycker är märkligt, för kapten är ju sista som ska överge flottan. Men det gjorde de och det hade de tränat till, så det var enligt de regler de hade fått. Det gjorde att planet inte gick att flyga med. Så att där stötte de upp på patrull, vilket gjorde att de fick förhandla med tornet länge och mycket.
Kaparna kallar fram en av passagerarna till den främre delen av planet. Det är den 29-årige hotellägaren Rajesh som nyss blivit amerikansk medborgare. En av kaparna, som tydligt har befälet, trycker ner honom på knä. Han skriker över radion om att besättningen ska komma tillbaka. Till slut tappar han tålamodet.
Vi hörde skottet. Men vi visste ju inte om det bara var ett varningsskott i luften.
Han skjuter Rajesh och kastar ut hans livlösa kropp ur planet.
Och det var ganska skönt att vi inte visste. För då vet man ju inte riktigt hur grymma de egentligen innerst inne är. Så det var jag lite glad för, att vi fick höra efteråt först. Det var ingen tvekan om att det var allvar.
Kaparna tillhör Abu Nidal Organization, en utbrytargrupp från den palestinska befrielseorganisationen PLO. Under 70-talet skärde sig mellan PLOs ledare Yasser Arafat och organisationens ledare Abu Nidal. Efter år av terrordåd vill Arafat hitta en politisk lösning mellan Israel och Palestina. Abu Nidal vägrar att ställa upp på den linjen och istället blir de båda fraktionerna dödsfiender. Abu Nidals organisation har under 70-80-talen attackerat mål runt om i världen. Det handlar om spektakulära och dödliga bombattentat, lönnmord på flera länders ambassadörer, framstående statsanställda och även företrädare för PLO. Även mot sina egna medlemmar visar organisationen på en sällan skådad hänsynslöshet. 1987 avrättas runt 600 medlemmar och deras familjer. Abu Nidal Organization blir snabbt klassat som en terrororganisation av de flesta länder i väst. Nu håller 4 av deras medlemmar, totalt 379 personer, varav 9 små barn, som gisslan ombord en Boeing 747. En av dem är den 33-årige inköparen och tvåbarnsmamman Annette.
Ja, sen får vi sitta i 6 timmar ska jag säga, med händerna över huvudet. Vi visste absolut ingenting om vad som skulle hända. Och det var det som jag har sagt. Det är jättejobbigt att sitta där och inte veta någonting när man vet att det här kommer en hel värld att veta om och få höra exakt att nu händer det här och det här och det här. Vi vet absolut ingenting. Utan det var händerna över huvudet, och det är klart att man orkar inte sitta med händerna över huvudet i 6 timmar, men om man tog ner händerna och en kapare kom bakom ryggen, då fick man k-pisten i ryggen, upp med händerna.
Utanför planet vaknar världen upp till en världsnyhet.
We just got word from the Associated Press of a hijacking tonight in Karachi, Pakistan.
Amerikanska nyhetskanaler avbryter sina ordinarie sändningar.
A Pan Am 747, it was flight 73, was taken over by uniformed men who fired shots in the air and then stormed the plane.
This morning our prayers and our all-out efforts go to the hostages on Pan Am flight 73.
Kaparnas ledare, med kodnamnet Safarini, kablar snart ut sina krav till förhandlarna som samlats i flygledartornet i Karachi. Han kräver att en ny besättning ska köras ut till planet och att planet ska tillåtas flyga till Cypern. Dessutom ska 3 kamrater släppas ur fängelset i samma land. Han ger myndigheterna en tidsfrist. Senast 7 på kvällen ska kraven vara uppfyllda. Längre bak i planet är det ingen av passagerarna som vet om vad som pågår i förhandlingarna mellan kaparna och de pakistanska myndigheterna.
Alla såg så lugna ut. Men det var ju inte frågan om att resa på sig och gå bort och prata med någon annan. Alltså man satt ju där man satt. Till slut fick vi en stol att sitta på. Jag vet inte hur vi omfördelar det här, så att man kunde sitta på en stol emellanåt och på golv. Så byttes vi av, sitta på golv och sitta på stolen. Men det är ett förvånansvärt lugn som man, men det är ju ingen som vågar någonting annat, men till och med barnen var jättelugna och fina och kissade förstås på sig för att gå på toaletten var inte aktuellt, men man kan bli förvånad över vilket lugn det är, en sån stress som man ändå har i sig. Vem 17 vågar skrika sig ifrån? Det står 4 kapar med k-pister och ja, det visade sig granater också, det visste vi väl inte då, men som går runt omkring oss. Man är tyst och snäll och lyder.
Men snart påminns Annette och de andra passagerarna om allvaret i situationen de befinner sig i. Kaparna ombord vill veta vilka av dem som är amerikaner. Och nu börjar de samla in passagerarnas pass. Nu kommer ett av många svåra beslut för Annette den här dagen.
Då sitter det faktiskt en steward väldigt nära oss som säger att lämna inte ifrån er passet. För att de väljer ut sina offer från passen. Jaha, då ska man fatta ett beslut. Ska jag göra någonting mot kaparnas vilja? Och kanske blir att de ser att jag inte har gjort som de har begärt. Eller ska jag lämna mitt pass och kanske bli ett av offren? Det var väldigt, väldigt jobbigt beslut att fatta. Så jag satt med mitt pass i handen. Och till slut så kommer det visar sig att det är flygvärdinnorna som samlar in passen. Och de var inte så noga med att tala passen. Så att jag behöll det.
Flygvärdinnorna vet med sig att det innebär livsfara för de personer som kaparna kan identifiera som amerikaner. Utan att bli upptäckta lyckas de gömma 44 amerikanska pass under några av flygplansstolarna. För stunden har de modiga flygvärdinnorna lyckats avvärja ett akut hot. Ett hot som Annette vid det här tillfället inte känner av särskilt starkt.
Från alla tidigare kapningar så har det ju varit alltså kvinnor och barn som har fått lämna först, och jag var svensk också. Så den kombinationen var kvinna och svensk kändes ju ganska tryggt just då. Förutom när jag vet att de utifrån passen då kallar fram en amerikan eller engelsk, man vet jag inte, men det är en engelsktalande i alla fall, som de tog hjälp av för att kommunicera med tornet, tror jag. Jag såg när han gick fram i alla fall. Det var ju lite olustigt att se att en människa nu är utvald att göra någonting.
Personen som det kallas på i högtalarna heter Michael och är brittisk medborgare. Han kallas fram till den främre delen av planet. Väl framme står Michael öga mot öga med kaparnas ledare Zaffarini. Zaffarini frågar Michael om han är soldat. Michael svarar kort nej. Han har precis besökt Pakistan för att klättra i berg tillsammans med några goda vänner. Zaffarini beordrar Michael ner på knä. Han är förbannad. Han har stora svårigheter att kommunicera med myndigheterna via radion. Eftersom piloterna lämnat planet finns det ingen som riktigt vet hur radion i cockpit fungerar. Till slut lyckas en mekaniker från Pan Am, som av en händelse befunnit sig på planet, få radion att fungera igen. Zaffarini får plötsligt en mer försonlig ton mot Michael. Han frågar om Michael är törstig. Sen skickar Zaffarini tillbaka honom bak i planet. Timmarna går och ombord planet glider den initiala terrorn bland passagerarna över till en märklig tristess. Samtidigt så brottas Annette och de andra med tankarna på att försöka fly.
Vi hade ju lite kommunikation, vi som satt nära varandra. Man småpratade lite grann. Man småpratade om, kan vi inte fly? Ja, men vi måste kunna öppna dörren och fly. Men vi konstaterade samtidigt, det kommer vi aldrig hinna. Det är inte att tänka på.
Samtidigt som de vuxna försöker behålla lugnet är det svårare för de yngre passagerarna att tygla sina känslor på samma sätt.
En liten kille var jag, 12-13 år, som var på väg från Indien till USA. Skulle läsa på några släktingar och han fick helt plötsligt akut ont i magen. Och vi sa, vad ska vi göra? Då hade vi inget annat val än att tillkalla en av kaparna som kom. Men han hade noll känslor för det, så han fick lite vatten och sen så gick han i, ja, kaparen iväg igen. Det lugnade sig för honom, så det var, jag vet inte om han själv framkallade det här genom att han ville försöka påkalla uppmärksamhet och kanske bli släppt. Men ja, det är en sån här jobbig, man kände ju för den här lilla killen och ville hjälpa honom som reste alldeles ensam.
Timmarna går, det börjar skymma och kaparnas deadline närmar sig. Annettes tankar snurrar.
Jag kan säga att jag är ju, hade vid den tiden gått ur Svenska kyrkan. Men jag satt och bad till Gud och sa att om jag kommer levande ut härifrån så tänker jag gå med i Svenska kyrkan igen. Ja, men alltså, man har ingen annan att tillbe. Det var nog första gången jag längtade efter att det måste finnas någon där uppe som kan hjälpa mig.
Plötsligt sprakar radion ombord Flight 73. Under de första timmarna av förhandlingarna letts av Pan Ams chef i Pakistan, Hirat Daroga. Nu är den rollen övertagen av Karachis guvernör Jahandar Khan, en politiker utan erfarenhet av gisslanförhandling. Khan lovar kaparna att nya piloter till planet ska flygas in från Europa, men att det kommer ta tid. Deadlinen skjuts fram till klockan 11 på kvällen. Nu ändras också stämningen ombord planet. Plötsligt vågar Annette tro på en fredlig upplösning av dramat.
De flesta flygplanskapningar hade slutat väldigt lugnt. Alltså, då har de förflyttat planen från en plats till en annan. Och sen har inte kaparna orkat, så de har givit upp. Men det var ju det som var jobbigt med den här kapningen. Det slutade ju inte på det sättet.
Det har gått flera timmar sedan Annette eller någon annan ur gisslan har gått på toaletten. Till slut kan hon inte hålla sig längre.
Sen lugnade det ju ner sig lite grann då. Vi och jag själv skulle faktiskt tänka att jag måste ju gå på toaletten. Så att jag reser bara, tycker det ser lugnt ut, tittar man omkring. Nej, men det är ingen där. Och så reser jag på mig och går mot toaletten. Ja, då känner jag en k-pist i ryggen och ner. Så då fick jag krypa till toaletten. Det gick bra, men jag fick inte gå. Då känner man sig inte särskilt stor.
Klockan är nu runt 10 på kvällen. Fortfarande väntar de fyra kaparna på piloterna som ska flyga dem och planet till Cypern. Dramat ombord Pan Am Flight 73 verkar gå mot en fredlig lösning. Men snart kommer något att hända som varken kapare eller gisslan har räknat med. Ombord en Boeing 747 och andra moderna passagerarplan finns en Auxiliary Power Unit, eller en APU, installerad. APU:n genererar el ombord ett flygplan när det står still på marken och motorerna inte är igång. Nu har APU:n ombord Flight 73 stått på i nästan 16 timmar. Något den inte är dimensionerad för. Oljenivån i APU:n ombord Flight 73 har nu nått en så låg nivå att den slås av. Inuti kabinen stängs nu all belysning av. Det här tar kaparna som ett tecken på att en stormning av planet är på väg att ske.
Först började vi känna att det var lite oro bland kaparna. De gick runt och pratade och man märkte att det har hänt någonting. De är oroliga. Det var inte samma lugn som innan bland dem. Och det är klart att det skapar en oro hos oss också då. Vad kommer att hända nu? En av kaparna går förbi mig och han har någonting i munnen. Han håller två saker i händerna och jag är ganska, förstod inte vad det här var då. Men det har jag förstått efteråt att det var ju två handgranater som han hade i händerna och som var osäkrade. Han hade tagit ut säkringen på något vis i munnen. Sen så ser jag ju också hur de då har placerat ut sig på fyra olika platser i planet. Och sen skriker de bara, now! Då är det krig i planet kan jag säga. Då börjar de bara skjuta med k-pistar och kasta handgranater. För att helt enkelt bara komma åt så många som möjligt. Så det är ju helt förskräckligt.
De fyra kaparna tömmer magasinen i sina kalashnikovs. De skjuter urskillningslöst mot passagerarna som sitter tätt packade på flygplansgolvet. Annette och de andra försöker ta skydd så gott som det går. Den tajta flygplanskabinen gör att kulor studsar runt och skadar och dödar ännu fler.
Jag bara känner att de gav upp. Alltså de känner att vi kommer inte komma någon vart med det här. Då gör vi det värsta vi kan göra. De hade sina vapen, de hade ammunition, de hade handgranater. Det är absolut en upplevelse jag har. Vi skjuter så många vi kan.
Men det är inte kulorna som Annette kommer ihåg mest. Istället är det ett annat minne som etsat sig fast.
Sen ser jag det som kanske var nästan mest dramatiskt just då för mig. Det är när jag ser att de kastar, det här är min bildminne av i alla fall, en handgranat mot oss. Och då vet jag den enda gången jag verkligen skriker. Och känner att nu dör jag. Nu dör jag. Jag visste jag skulle dö då. Men sen, det hände ingenting. Vi var lite brända liksom på armarna. Men vi vet inte vad som hände. Om det var en granat, jag vet ju inte egentligen. Ungefär, jag vill beskriva det som att det var en handgranat som kastades mot oss som inte detonerade. Men jag vet inte. Men det var väldigt, men jag tror det är få som har varit så nära en döden upplevelse som jag visste att jag skulle dö. Då så ser vi att de på andra sidan har öppnat dörren. Då förstår vi också, herregud, nu kan vi ju fly.
Den rådiga kabinpersonalen ombord planet har fått upp dörrarna på andra sidan. Nu vänder Annette och de andra sin uppmärksamhet mot dörren närmast dem.
Och då så jag och stewarden så sitter där, jag upplever att jag hjälpte till i alla fall, kastar oss på dörren och öppnar den. Och då kommer nästa svåra beslut. Ska jag kasta mig ut ifrån en jumbo ungefär från fjärde våningen och ta livet av mig, eller ska jag stanna kvar i det här helvetet och bli skjuten? Men så öppnar vi den och då blåses ju sliden upp. Så att då känner man, skönt, jag kan kasta mig ut här. Så att jag kom ju ut då, från vår sida i alla fall, ganska så snabbt. Och kastade mig ut och började springa ifrån flygplanet.
Under en svärm av kulor kastar sig Annette och de andra ner för planets nödrutschbana som utlösts automatiskt. När hon når marken vänder hon sig om och tvekar en sekund.
Det var nästa svåra beslut. Ska jag springa iväg härifrån och bli skjuten i ryggen? Eller ska jag gömma mig under planet som förmodligen kommer att explodera? Men det slutade med att jag måste springa härifrån för planet kommer att explodera. Det var jag fullkomligt övertygad om. Det såg ju fullt tankat på plattan. Jag springer och när jag har kommit en bra bit bort så konstaterar jag att min kollega är ju inte med mig. Och när man är i en sån här situation så hon är den enda jag hade. För henne måste jag ju ha med mig. Jag måste, om det hänt något, jag måste rädda. Så då börjar jag faktiskt springa tillbaks. Jag känner att men då möter jag henne så att jag behövde inte springa så långt.
Annette och kollegan börjar ta sig bort från planet och kaparna. Men än är inte faran över.
Men då möter vi de här pakistanska soldaterna, kommandosoldaterna, med k-pistar. Och då känner man, vilka är det här? Jag har ingen aning. Vi måste gömma oss. Så då springer vi in mellan pansarbilar som står där. Och gömmer oss och sitter där och hyperventilerar och vet inte vad vi ska göra. Och till slut så känner vi, nej, de här kommer också explodera. Vi kan inte sitta kvar här. Springer därifrån och ser någonting ljust längre bort som är terminalbyggnaden. Och springer mot den och kommer så småningom in där. Och då, ja, då är det lite lugnare då. Då tar de emot oss där. Jag menar, de var ju ändå förberedda på att vi skulle komma ut. De tar emot oss, lugnar ner oss, vi får sätta oss där.
I den relativa säkerheten i terminalbyggnaden kan Annette och hennes kollega äntligen pusta ut. Tror de. För inte bara passagerarna som tagit sig ur planet. Några av kaparna har efter att de skjutit slut på skott och granater beblandat sig med människorna som tagit sig ut ur planet i ett försök att smita undan.
Då är det ju lugnt ett tag där. Jag kan inte säga riktigt hur länge, men helt plötsligt så blir det svart i terminalbyggnaden och de ber oss kasta oss ner på golvet. Så att någonstans är de bland oss.
De pakistanska säkerhetsstyrkorna lyckas snart identifiera de flyende kaparna efter att några ur passagerarna pekat ut dem. Dramat, som startade drygt 17 timmar tidigare, är över. I den blodiga upplösningen har 21 personer fått sätta livet till och över 100 har skadats. Mirakulöst nog har både Annette och hennes kollega klarat sig i princip oskadda. Och efter ett par nätter på ett hårt bevakat hotell är det dags att återvända till flygplatsen där allt hände. Och det är när Annette ska hämta sin väska som man först riktigt förstår vidden av vad hon varit med om.
Jag var väldigt olustig på flygplatsen för att jag tog ju inte med mig någon väska eller någonting ut. Det hade absolut, det lämnade jag ju på planet. Så att när vi skulle åka hem så fick vi försöka hitta våra tillhörigheter på, så de har bara lagt ut på golvet. Och där kan jag säga, där låg det blodiga kläder. Det låg, jag vet inte vad de hade gjort, men alltså det var så förskräckligt ut. Man skulle leta upp sina saker bland allt det här otäcka som låg där. Det ger ju en, ja, men det var väldigt olustigt.
Nu väntar nästa prövning för Annette. Ett drev från både svensk och utländsk media. Efter vad som kan vara hennes värsta dygn i livet.
Ja, journalister i all ära, men det var ganska jobbigt den natten. Första natten när vi kommer ut när det ringde hela tiden. Och vi bad verkligen receptionen, släpp inte igenom några samtal. Vi hjälpte inte. Sen är vi vidare hem till Sverige. I Frankfurt hade vi ganska bråttom däremellan. Och vi har bilder på det här, hur vi springer från ena planet till det andra med en hop av journalister efter oss som ville intervjua oss. Men då var personalen på Frankfurt flygplats så att vi hade inte tid att lämna och ge några intervjuer. Och det var vi inte särskilt intresserade av heller. Men utan sen hamnade vi väl på ett SAS-plan tror jag var från Frankfurt hem. Och då är det ju jättemärkligt, för då har ju förstås journalister lyckats boka platserna bakom oss på planet. Vi orkar ju inte prata då, alltså man vill ju inte duggen söd av det.
På Arlanda utanför Stockholm väntar Anettes familj. Det blir ett kärt återseende. Men tiden efteråt blir också ett virrvarr av känslor. Hur ska man känna? När ska man känna det? Och framförallt, vad ska man känna?
Företaget och många vänner sa, du måste söka hjälp nu. Men jag känner att jag behöver inte det. Jag kan hantera det här själv. Om folk orkar lyssna på min historia så berättar jag gärna den. Vilket jag tror är det man gör för att liksom få ur sig allting och berätta om igen. Så att det gjorde jag, och jag tog ingen hjälp, utan jag klarade det. Det är ju mycket i hela historien som man kan vara tacksam över. Att jag kom ut så snabbt från planet. Jag slapp ju se döda människor ligga där inne. Den enda ansiktsbild jag har, det är utav Pursen som jag vet då blev skjuten. För hon försökte ju att få ut alla innan hon själv flydde, och då sköt de henne. Hon visste jag vem hon var, så det var liksom sorgligt att veta att hon var död. De andra som fick sätta livet till, de hade jag ju ingen ansiktsbild av. Det tror jag hjälper en. När man är som jag har en sån här nära döden upplevelse som man verkligen hade, så tror jag att man... Alltså man blir mån om livet och lär sig att leva det på ett visst sätt. Jag tänker ofta på det än idag, att se till att varje dag är viktig för dig. För man vet ingenting om vad som händer. Och det var ju det vi varit varse. Saker och ting kan hända även mig. Det trodde jag inte när jag åkte dit. Jag skulle behöva vara med om en flygplanskapning.
Men händelsen kommer ändå att sätta sina spår hos Anette.
Det var en händelse som hände när jag fortsatte resa sen i Paris på flygplatsen. Så var det någon väska som stod obevakad, så att de sköt den. De gjorde ju så på den tiden, alltså, för de inte visste vad det var, se vad det var för innehåll. Och jag fullkomligt bröt ihop, bara sängna ner och bara storgrät. Och jag tänkte, för då trodde jag det var dags igen. Och så när jag liksom tittade mig omkring sen, så sen, men gud, ingen människa har reagerat överhuvudtaget. Det är bara jag som totalt bröt ihop. Så då förstod jag att lite skör var jag trots allt.
Drygt 2 år senare döms de 4 kaparna plus en femte som gripit för medhjälp till döden av pakistansk domstol. Straffen omvandlas senare till livstidsfängelse. Safarini, kaparnas ledare, överlämnas 2001 till amerikanska myndigheter, där nu avtjänar ett 160-årigt fängelsestraff. De 4 andra utvisas 2008 till Palestina, och alla 4 är numera på fri fot och eftersökta av amerikanska myndigheter. Och 2018 släpper FBI manipulerade bilder på hur kaparna kan se ut idag.
Någonting som gjorde mig fruktansvärt arg efteråt, när man fick veta vad de ville, kaparna. Att de ville ta planet, eller om de stod planet, men de ville ha några fångar på Cypern frigivna, vänner till dem, som i sin tur har torterat ihjäl några oskyldiga på en segelbåt. Och då blir man ju fullkomligt galen.
Det här avsnittet dedikeras till alla som fick sätta livet till ombord Pan Am Flight 73. Vi vill också rikta ett stort tack till Anette för hennes berättelse. Tack för att ni lyssnade.
Med Podmy Premium kan du lyssna på alla avsnitt av Flygkatastrofer helt utan reklam. Prova kostnadsfritt i 14 dagar. Avsluta när du vill.
Manus, research och inläsning av Leo Magnusson. Och producerat av mig, Timmy Strandberg.